Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Information Theory: A Tutorial Introduction of James Fitt. Stone är en sakprosabok och lärobok om hur information kan mätas, kodas, komprimeras och överföras när en kanal innehåller störningar. Den utgår från de klassiska idéer som förknippas med Claude Shannon, men är skriven som en stegvis introduktion snarare än som en rent formell matematisk framställning. Stone förklarar varför en bit inte bara är en nolla eller etta, utan ett mått på hur mycket osäkerhet som undanröjs när man får ett besked. Därifrån går boken vidare till entropi, sannolikheter, effektiv kodning, felkorrigering och gränserna för digital kommunikation. Den behandlar också kontinuerliga signaler, förhållandet mellan information och fysik, samt tillämpningar inom biologi och artificiell intelligens. Syftet är att ge läsaren ett sammanhängande språk för att förstå informationsflöden från data i datorer och mobilnät till nervsystem och genetiska system. Matematik förekommer, men den används för att förtydliga idéerna med exempel, inte för att ersätta den begreppsliga förståelsen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, biten som mått på ovisshet, inte bara som binär siffra. Bokens centrala startpunkt är skillnaden mellan en binär siffra och den information som siffran faktiskt kan bära. En nolla eller etta är ett fysiskt eller digitalt tecken, medan informationsmängden beror på vad mottagaren redan vet. Om utfallet av ett val är helt förutsägbart, tillför ett meddelande i praktiken nästan ingen ny information, även om det innehåller en symbol. Om två möjliga utfall däremot är lika sannolika, minskar beskedet osäkerheten maximalt och motsvarar en bit. Stone använder sannolikhet som länken mellan vardagliga beslut och den matematiska definitionen av information. Därmed blir det begripligt varför sällsynta händelser ger mer information än väntade händelser. Det är också grunden för entropi som beskriver den genomsnittliga osäkerheten i en källa. En källa med jämnt fördelade, oförutsägbara symboler har hög entropi. En källa där vissa symboler är mycket vanliga har lägre entropi eftersom delar av innehållet kan förutsägas. Denna distinktion är viktig för allt som följer i boken. Den förklarar varför data kan komprimeras, varför kunskap hos mottagaren spelar roll och varför informationsmått inte handlar om ett meddelandes kulturella eller personliga betydelse. Teorin mäter istället hur mycket osäkerhet kan reduceras under givna sannolikhetsantaganden. För det andra, entropi och källkodning visar när komprimering är möjlig. Efter att ha etablerat entropi som ett mått på genomsnittlig osäkerhet kopplar boken begreppet till källkodning, alltså hur meddelanden representeras så effektivt som möjligt. Idén är konkret. Om ett alfabet har ett begränsat antal symboler behövs tillräckligt många binära kombinationer för att skilja symbolerna åt. Men om symbolerna används med olika frekvens är en fast kodlängd ofta slösaktig. Vanliga symboler kan ges kortare kodord medan ovanliga symboler kan få längre. Stone placerar detta i ramen för Shannons källkodningsteorem. Entropin anger en grundläggande gräns för den genomsnittliga längden hos en förlustfri kodning. Teoremet är inte ett löfte om att varje enskild fil automatiskt blir mindre, och det innebär inte att all information kan pressas hur långt som helst. Istället anger det vad som är möjligt när en källa har ett statistiskt mönster och man kodar långa följder effektivt. Det ger läsaren ett tekniskt korrekt sätt att tänka på text, bild, ljud och annan digital data. Komprimering fungerar när materialet innehåller redundans, det vill säga regelbundenheter som inte behöver skrivas ut fullt ut varje gång. Slumpmässigt data saknar däremot normalt sån struktur och kan därför inte förlustfritt komprimeras särskilt mycket. Boken gör därmed sambandet tydligt mellan sannolikhet, representation och praktisk lagring eller överföring. För det tredje, brusiga kanaler, kapacitet och felkorrigeringens avvägningar. En avgörande fördjupning i boken gäller kommunikation genom brusiga kanaler. I verkliga system kan signaler påverkas av störningar, försvagas eller misstolkas. Det gäller både trådlös överföring, lagringsmedier och andra situationer där en sänd symbol inte säkert motsvarar den symbol som tas emot. Därför räcker det inte att bara komprimera information. Ett system måste också göra det möjligt att upptäcka eller rätta fel. Här introduceras den brusiga kanalens kodningsteorem och begreppet kanalkapacitet. Kapacitet är den högsta informationshastighet som i princip kan överföras med godtyckligt låg felfrekvens under bestämda antaganden om kanalen. Den är alltså inte samma sak som en marknadsförd uppkopplingshastighet. Den uttrycker en teoretisk gräns som beror på bland annat brusnivå och hur signaler skiljs åt. Boken lyfter också den nödvändiga avvägningen. Felkorrigerande koder lägger till redundans, vilket kan göra kommunikationen mer tillförlitlig men kräver extra utrymme eller tid. Källkodning försöker tvärtom ta bort onödig redundans. Dessa två uppgifter är olika, men båda behövs i ett fungerande kommunikationssystem. Stone ger därmed en ram för att förstå varför digital teknik kan vara både effektiv och robust, utan att förneka att fysiska störningar sätter verkliga gränser. För det fjärde. Ömsesidig information och rated distortion kopplar teori till mätning och kompromisser. Boken breddar analysen med ömsesidig information. Ett mått på hur mycket kunskap om en variabel som erhålls genom att observera en annan. Om två variabler är oberoende säger den ena inget om den andra och den ömsesidiga informationen är noll. Om observationen däremot gör utfallet mer förutsägbart finns ett informationssamband. Detta begrepp är användbart eftersom det kan beskriva relationen mellan exempelvis en källa och en mottagen signal utan att begränsa sig till enkla ja eller nej frågor. Stone behandlar även kontinuerliga system, där signaler kan anta många värden istället för att bestå av diskreta symboler. Då måste man vara noga med hur entropi och informationsmått tolkas. Den kontinuerliga varianten kan inte okritiskt behandlas som ett vanligt antal bitar på samma sätt som diskret entropi. I praktiska system påverkar mättproportion, brus och kvantisering vad som faktiskt kan registreras eller överföras. Rated distortion-teori ger ytterligare en praktisk dimension. I många tillämpningar är perfekt återgivning inte nödvändig eller ens möjlig inom en given datahastighet. Frågan blir då hur mycket förvrängning som kan accepteras för en viss kodningshastighet. Det är en princip bakom förstörande komprimering av exempelvis ljud och bild. Bokens styrka ligger i att den visar att kompromissen kan analyseras systematiskt snarare än som enbart en fråga om subjektiv kvalitet. Slutligen, informationens fysiska kostnad och dess roll i biologi och artificiell intelligens. Stone behandlar informationsteori som mer än en teori för telekommunikation. Ett viktigt spår är kopplingen till termodynamik, särskilt frågor som aktualiseras av Maxwells demon och Landauers princip. Maxwells demon är ett tankeexperiment som tycks kunna skapa ordning genom att sortera molekyler. Men analysen av demonens information och minne visar varför detta inte enkelt kringgår termodynamikens andra huvudsats. Landauers princip knyter i sin tur radering av information till en fysisk energikostnad. Poängen är inte att varje beräkning har en enkel, direkt energiekvation i vardag. Snarare visar ämnet att information alltid måste representeras i något fysiskt system. Mätning, minne och återställning kan därför inte helt skiljas från energi, värme och materiella begränsningar. Det ger ett bredare perspektiv på varför informationsteori berör både datorer och naturvetenskap. I de avslutande tillämpningarna kopplar boken information till evolution, genomet och hjärnans beräkningar, områden som ligger nära Stones bakgrund inom beräkningsneurovetenskap. Här fungerar informationsteoretiska mått som verktyg för att fråga hur biologiska system kodar, bevarar och använder signaler. Framställningen gör inte anspråk på att reducera biologi eller intelligens till ett enda mått. Den visar istället varför begrepp som osäkerhet, brus, redundans och effektiv representation är relevanta när levande och artificiella system bearbetar data, sammanfattningsvis. Information Theory A Tutorial Introduction passar främst studenter, tekniker, dataanalytiker och forskare som vill bygga en stabil begreppslig grund i informationsteori. Den är också relevant för läsare inom datavetenskap, signalbehandling, artificiell intelligens, fysik och beräkningsneurovetenskap. En viss vana vid matematiskt resonemang är en fördel, särskilt för sannolikheter och logaritmer. Men bokens uttalade ambition är att göra kärnidéerna tillgängliga genom stegvisa förklaringar och konkreta exempel. Den praktiska nyttan ligger i att den hjälper läsaren att skilja mellan näraliggande men olika problem. Att komprimera data är inte samma sak som att skydda den mot fel. En hög datahastighet är inte automatiskt samma sak som hög tillförlitlighet. Och en bit är inte bara ett tecken i en dator, utan ett mått som beror på osäkerhet och sannolikhet. Sådana distinktioner är användbara när man arbetar med digitala system, modeller eller mätdata. Det som särskilt skiljer Stone från många mer snävt tekniska introduktioner är bredden i tillämpningarna. Boken går från klassisk kodning och kanalteori till kontinuerliga signaler, rate distortion, termodynamik, biologi och hjärnberäkning. Samtidigt håller den fast vid samma grundbegrepp, vilket ger ämnet en tydlig inre struktur. Den är därför mindre lämpad som en ren uppslagsbok för avancerad kodkonstruktion. Men stark som en sammanhängande introduktion till varför informationsteori har betydelse långt utanför själva överföringen av digitala meddelanden. Om du vill stödja James F. Stone, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!